En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 244. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Kent Leijon Jönsson. Hej på er!
Hejsan!
Morgon, morgon!
Kents inhopp här får fortsätta. Fredrik Lindstrand är tillbaka, men han behöver... Det räcker inte att ha jobbat en arbetsdag för att få delta i detta forum, så att han får... Han får jobba sig varm innan han får göra comeback här. En vecka till kanske. Idag så ska vi framförallt prata om matchen mellan Häcken och Malmö FF. Där Malmö FF vann med 2-1. Och det var en match där det, som inför den här matchen så handlade ju en hel del om den... covid-smittade MFF-spelare som inte kunde delta i matchen. En spelare som när laguppställningen presenterades visade sig vara Antonio Colak. Och MFF löste det genom att använda Ola Toivonen på topp och flytta upp Anders Christiansen i banan och fick ett anfallsspel som såg ganska mycket annorlunda ut jämfört med hur det såg ut mot Hammarby. Så att jag vill börja med att fråga er, och den ni får komma överens här om vem som ska börja prata. Vad blev skillnaden utan Colak?
Jag gör allt majster Max chansen att börja.
Jag måste säga så här att jag blev lite glatt överraskad när Thomasson valde att sätta upp Toivonen på den positionen. För det var någonting jag egentligen hade efterlyst redan i vintras när man hade alla andra experiment på gång som inte fungerade på något sätt. Och det var väl att han valde att sätta upp Toivonen var väl också ett utslag av försäsongen. Att det inte fungerade helt enkelt. Men det innebar ju att Ola kom ju i vanlig ordning mycket djupare ner. Det var ju nästan så att Anders Christiansen var framför honom mellan varven. Och kantspelarna blev väldigt offensiva. Och jag tycker det såg bra ut i vissa stunder. Jag tänker framförallt kanske till ett Europaspel. Att, där MFF kanske inte för spelet på samma sätt som man gör hemma i Allsvenskan. Att man tillför en ny dimension till spelet. En ny princip för att tala Thomassons språk.
Precis, det var lite, jag tror jag tjatat om den här tiden, lite peppinspirerat med ingen riktig anfallare. Precis som Max var inne på, att Toivonen droppar ner. Och jag tror också det bidrog till att Häcken inte riktigt var klar över vem ska vi gå på. Och en viss förvirring uppstår i deras försvarsspel. Men jag tror och det, jag tror den här taktiken lämpar sig jättebra för svåra bortamatcher.
Och någonstans så är just det här att du upplever att fotbollstränare idag ibland låser sig för mycket vid ett sätt att spela. Vi kommer ofta tillbaka till Åge Hareide som var väldigt snabb att förändra saker och testa nya saker. Även om Jonas Thomasson pratar om fria spelprinciper så är det ju ändå ganska tydligt för oss alla hur laget ställer upp när det väl är match så att säga. Alltså grunduppställningen. Och jag tror att det är bara att tjäna på att ha olika alternativ. Sen hindrar inte det att jag tror att Antonio Colak kommer att vara oerhört viktig för Malmö FF efter vad man ser mot Hammarby, och han kommer att göra många mål, och det kommer att vara det sättet de spelar på i de allra flesta matcher.
Det tror jag också. Men det finns ju inte något, kanske något riktigt alternativ när Colak är borta, så den här givna uppspelspunkten. Och lite som du säger, försäsongen har inte visat att det finns något, någon som kan gynna och ersätta i den här nummer 9-rollen. Och Toivonen är ju nog den bästa lågbudgetlösningen, om man får uttrycka det så i det fallet. Eftersom han är så mångsidig, så han klarar av att spela de flesta positionerna från mittfältet och framåt.
Han blir
ju... men nästan alla.
Toivonen blir en uppspelspunkt som fungerar på ett annat sätt.
Ja.
Han är inte den spelaren som tar emot och håller i bollen. Utan det gäller ju att han spelar ju på ett tillslag i nästan alla lägen.
Nästan alla lägen. Jag vet inte om ni såg Göteborg igår när Hamšík kom in. Han spelar bara 20 minuter och gjorde inte någon större väsen av sig. Men han spelar ett tillslag hela tiden. Möjligtvis två någon gång när han behövde ta ner bollen. Men annars var det ett tillslag. Men sen får man inte glömma att Toivonen har ju spelat i en Colak-roll tidigare också. Inte minst när han var PSV.
Det var ju och Toivonen kan ju vara väldigt vass i straffområdet.
Precis, så han är rätt bra på huvudet när han behöver vara
det. Sen det du är inne på, men det är ett annat ämne. Men jag tittade också på Göteborg igår och tyckte inte att Hamšík gjorde något avtryck alls, måste jag erkänna. Utan samtidigt, på den här typen av spelare, och Toivonen tangerar ju lite det, även om det är där nu. Att, på något sätt, det är ju lite samma sak med Littmannen, att spring så lite som möjligt och skicka bollen vidare. Det är lätt att förblindas av de här passningarna, men rörelsen...
Jo, men alltså, bollen är ju alltid snabbare än spelarna, så att... De är ju vana att spela sig, men jag tror också att det beror mycket på omgivningen. Och det känns som den Toivonen har en liten annan omvärldsorientering på planen än de flesta allsvenska spelare.
Så är det naturligtvis. Det är ju en styrka att spela snabbt på ett tillslag, men det är också ett sätt att inte röra sig lika mycket.
Absolut.
Att transportera boll.
Men till Hamšík försvar måste jag säga att han är ju rätt löpstark när han är...
När han är fulltränad, ja.
Absolut. Det har visat han i alla fall i Napoli, där kunde han ju allt. Men, ja. Och där gick ju, man måste säga från AOK efter att vi säger att en nykomling har fått mycket ros. Fick ju lite mer ris nu om man kollar deras egna supporterforum. De var ju tillbaka till begravningsstämning.
Ja, jag undrar fortfarande vem som ska göra målen i det laget.
Ja. Det är
samma problem som tidigare. Nej, men det är spännande med de här första omgångarna när vi glider in lite på det. Är just att man ser att det går inte att döma lag efter en omgång, utan man måste ge det lite mer tid faktiskt.
Nej, men jag tror bra mätinstrument är när man har mött alla lagen i serien. Då kan man dra en slut. Men då är det är lite tråkigt när man är framme halvvägs i serien.
Ja, då är vi ju inne i augusti någonstans.
Ja.
Kan ni vara lite inne på det här, men kan det vara så att MFF hade lite att MFF hade tur i oturen här, att det var just till denna matchen som Colak blev indisponibel. Jag tänker att han har trots allt inte spelat så mycket på konstgräs. Plus att man då fick ett spel som lämpade sig väl för motståndet.
Från början så trodde jag att det skulle bli ett stort avbräck, men i och med att man anpassade sig och valde att spela på ett annat sätt, så tror jag det blev för bra som det blev.
Vad såg du, Kent, för skillnader i övrigt i MFF-spel jämfört med premiären?
Ja, men det är ju svårt att jämföra. Det var lite som någon var inne på, att det är två olika sporter, och plast och gräs. Men å andra sidan så vet man, allt det här vet man ju förra, men det är ju ingen chock att man hälften av bortamatcherna är på plast. Så det är väl bara att tugga i sig och acceptera och göra det bästa möjliga av situationen. Men nej, jag tyckte det kändes som att spela väldigt mycket på resultaten när de kom i ledning. Och jag tror lite att Häckenspelarna blev väl lite konfunderad och sånt. Jag såg att någon av dem var ute i efteråt, tror jag, Falsetas och glömde på att MFF trillade mycket. Men sen kollar man någon statistik att MFF vann ju flest dueller ganska kraftigt. Eller med ett övertag där. Så att det väl påminner lite om den matchen igår mellan Göteborg och AK. Fast kvartén var kanske lite högre i Häckenmatchen. Men att det var mycket närkamper. Och det kändes ju som att AC blev väldigt hårt tagen och trillade lätt ett par gånger naturligtvis också. Men jag kan ju tycka att det ingår ju också en domars uppgift att skydda de bästa spelarna om man vill ha underhållning på plan.
Jag håller med dig, Kent. Visst föll AC lätt några gånger, men det är alltså detta ideliga sparkande bakifrån måste domarna beivra med gula kort mycket tidigare. Och jag tycker att just Falseta ska inte gnälla, för jag tycker att han kunde faktiskt varit utvis.
Det var ju en situation i slutet av matchen där både tror jag Johan Hammar och Rasmus Lindgren blev varnade för protest. Och det var väl kanske en situation där de, eller de kände att Häcken borde ha fått frispark i ett tidigare läge och sen fick frisparkar, kommer inte ihåg. Det var nu Kristiansen, det kan ha varit Toivonen också. Men i alla fall, det var ju kanske den enda situationen som man kände när man tittade att det var lite tveksamt. För annars så var det ju som ni säger, alltså Häckenspelarna, de spelade ju hårt, och då får man ta konsekvenserna av det.
Ja, det är möjligtvis kortet på Jeremejeff så lite oklart ut.
Ja, det var ju faktiskt, det är sant.
Som lite halvfilm från Annels sida.
Ja.
Eller överdriven liksom, tyck synd om mig gest.
Sen kan man ju förstå att om man är Häckensupporter eller Häckenspelare så gladdes man nog inte av sättet som MFF genomförde andra halvlek på. Det tog oerhört lång tid vid fasta situationer.
Nej, men det var ju varje gång Martin Johansson fångade bollen i skopan och så föll han ihop och låg liksom i 10 sekunder med bollen varje gång. Så visst, de spelar ju mycket på klockan. Apropå Martin Johansson tyckte jag också att man såg här på något sätt att högriskspelet är ju kvar naturligtvis med fötterna, men han satte ju många passningar rätt upp i banan. Alltså, det känns nästan som att hans uppspelsfot är ju lika bra som de sämsta mittbackarna i serien snodd på.
Mm.
Det är ett rätt gott betyg för målvakt.
Jag tycker han gjorde en bra insats. Han hade framförallt en passning som skar rakt igenom mitt fram. Det är intressant att ta upp det, Kent, för att jag reagerade igen och därmed domare då på andra hållet. För jag tyckte också att MFF gick över gränsen, och framförallt så måste domarna agera mot målvakterna, därför att det här har spårat ur fullständigt nu. Det finns alltså en regel som säger att du får hålla bollen i händerna 6 sekunder.
Ja.
Du är uppe i 15-20 gång på gång, och det är direkt spelförstörande, och det är bara domarna som kan rätta till detta. Och de kan rätta till det väldigt enkelt genom att gå ut med direktiv och tala om att det här kommer att bli frisparkar, kommer att bli några frisparkar, och sen kommer det här problemet att försvinna på några veckor. Men gör man ingenting åt det kommer det bara bli värre och värre.
Problemet med fotbollen är ju att de låter fotbollens, alltså om man nu lägger det på UEFA eller Svenska fotbollförbundet eller vad man nu vill lägga det, men de styrande organen låter det ju alltid gå för långt.
Yeah.
I andra sporter så stävjar man sånt här innan det har liksom blivit ett problem. Men i fotbollen har vi dels har vi då målvakter med bollen, men vi har ju också de här alltså fruktansvärda protestanstormningarna där det emellanåt kan vara ett helt lag som står och skriker runt domaren.
Ja.
Och då blir det kanske en eller max 2 varningar på sin höjd om det är verkligen illa.
Det kanske inte så mycket i allsvenskan som i internationellt.
Nej, precis. Nej, men det är där det börjar liksom. Ja. Men det är klart att det är, alltså, har man sett en match med till exempel Barcelona någon gång de senaste 10 åren, så vet man vad jag menar.
Absolut. Men de gör ju mycket för att skydda sin lille gigant Messi också. Ja. På fullspark så bygger du upp 10 stycken Barcelona-spelare och protesterar direkt.
Men vad är för... Nu har jag tyvärr tappat bort vem det var som dömde. Men för att,
Nyberg.
Ja, Nyberg var det, just det.
Ja.
Det var väldigt bra den här situationen när han varnade både Lindgren och Hammar. Att han vågade ta en dubbelvarning för protester. För det vågar de nästan aldrig göra utan de väljer ut en. Så det gjorde han bra där. Men
absolut. Sen kanske, som min Fredrik var inne på, Hammar kanske skulle ha frisparken. Det var ju lite brottning. Det var i alla fall 50-50-läge. Så att,
ja. Nu kommer vi lite ifrån frågan här. Jag ställer den igen. Om bortser från underlaget då. Såg ni några andra skillnader i MFF?
Ja, men Max har ju varit inne på det innan, att AC kommer mycket, mycket högre upp i banan när man spelar så här. Och det tror jag gynnar alltså MFF blir giftigare fram, kan jag tycka, när han är högre upp. Och idealt är ju att för MFF att både av Toivonen och avses så högt upp. Men man, klart, man förlorar lite i speluppbyggnaden kanske också.
Ja, så där får man ju väga. Han är ju bäst på båda positionerna.
Ja, precis. Han skulle behöva klonas egentligen. Hade han två stycken av sig så hade du inte tappat många poäng.
Nu har Max försökt komma in här i tre omgångar. Varsågod.
Nej, vi har pratat med Åse själv om det här flera omgångar. Han vill ju själv helst spela längre ner i banan och vara mer involverad, så att säga. Men jag tyckte att Malmö hittade en bättre balans. Och vi är tillbaka till där igen att nu lyckades Bonke slå varningsrekord igen och bli varnad efter 4 minuter.
Ja, han tyckte att 8 var lite lång tid förra gången.
Den var dessutom solklar verkligen. Den där. Men han spelar ju klokt annars, och framförallt så blir han ju där han ska vara, om jag uttrycker det så. Vilket innebär att då har med MFF den balansspelaren som han behöver. Dessutom tyckte jag att med det här uppställningen som det blev nu, så var Erdal Rakip mer disciplinerad och gav sig inte ut på så många långa utflykter som han har gjort tidigare, utan jag tyckte han agerade bättre för laget denna gången. Och sen den stora grejen tycker jag var, som sagt, det här, om vi kallar det Europacup-mässiga, framförallt det målet som Sören Rex gör, är ju liksom en sån här snabb attack med, där, alltså, MFF ser effektivt ut den här dagen. De hade ju inte så oerhört mycket chanser, mer än på slutet när både Brorsson och AC missade öppna mål, men man utnyttjade ju chanserna väldigt effektivt och liksom, i ett skede där jag tycker ändå att Häcken såg farligt ut, och jag tyckte fortfarande att MFFs försvar såg lite darrigt ut inledningsvis, så skapade man ju övertaget genom att punktera matchen helt enkelt.
Det kan ju rent av vara så att Bonke kanske är bättre när han fått en tidig varning, att han är mer återhållsam och städad i sitt spel. Men andra sidan så tror jag att målet som Häcken fick, den kontringen, hade ju aldrig kommit till om Bonke inte hade haft gulkort, för han har ju kapat bollföraren vid mittlinjen istället för att tveka.
Jo, Bonke kan ju inte fortsätta ta de här tidiga varningarna, för att han, det är också när man går in på domarna har ju där med sig, de kommer ju ha ögonen på honom, eller har det ju redan innan, men kommer ju ha det ännu mer. Men...
Nej.
Jag tror att det var väl en fråga från dig, Fredrik, tror jag, som vi så skulle prata om. Jag tror att han kommer att spela rätt mycket nu framöver, som du har hört just nu, för att MFFs tystnadskultur, som jag gärna ger en känga till vad det gäller Oscar Lewicki, det finns ju ingenting som talar för att Lewicki spelar denna våren, om jag ska uttrycka det så här. Det är ju ingen människa som har sett honom på en fotbollsplan.
Så om man tänker sig en ordinarie elva, ingår Bonke Innocent till den nu?
Ja.
Nu gör han, tycker jag också, om vi bortser från Lewicki då. Så tycker jag, han kanske rent av, jag menar, Lewicki är så pass, han är ju en av de bästa i backlinjen om man spelat där också, kan jag tycka. Så att, ja, i med Lewicki, men behåll Bonke, kanske är svar på alla frågor.
Om och när Lewicki spelar igen?
Ja, om och när. Och hur? Alltså,
det är inte osannolikt att när han spelar igen att Anel Ahmedhodzic inte är kvar. Så att, då finns det ju plats.
Precis. Om man klagar över Lewickis passningsspel, att han kanske inte är lika kreativ på mittfältet. Jag tycker alltid man får acceptera att du har en balansspelare på mittfält som bara har som uppgift att samla ihop bollar, spelar till någon som kan passa bättre. Så i en backlinje så framstår Lewicki som är lika bra, men med lika bra uppspelsfötter som Anel. Skulle jag nästan vilja säga. Och framförallt har han ju den förmågan att han hittar bollen väldigt, väldigt snabbt. Bollen bara lägger sig. Han har ju den funktionella tekniken, så att det ser vi aldrig. Han hamnar ju sällan i tidsnöd. Så där kanske vi har Anders ersättaren.
Om vi stannar kvar i backlinjen, tänkte jag också att det kunde vara värt att lägga en liten stund på poängspelaren Jonas Knudsen. Som ju då gjorde segermålet i premiären, och där han dessutom kastade det inkast som ledde fram till MFFs straff. Och här mot Häcken slog han då inlägget som Sir Rex gjorde MFFs andra mål på. Vad är det som... har det hänt något där? Är det någonting man kan se? Kan man se någon skillnad i hans agerande på något sätt, tycker ni?
Jag vet inte, jag ser det var någon som hade räknat ut att han faktiskt var inblandad i de andra två målen också. Som har varit, men i lite tidigare skede av det hela. Så att, nej, jag vet inte. Jag, det här med hans inkast, jag tycker mer och mer man ser att de är ett vapen. Det var inte bara vi pratar poängspel, utan att på egen plan har han ju en förmåga att flytta upp spelet 40 meter på ett sätt som har varit väldigt effektivt flera gånger. Men han kanske är lite tryggare utan Safari. Han kanske är lite mer säker på sig själv i laget nu.
Nej, men känns det som att han har vuxit in i laget? Jag tycker hans stora engagemang på planen smittar av sig också. Vem är det som jublar mest när slutsignalen går? Jag, om man sitter på tv så tyckte jag det var Knutsen avgjort. Han verkar vara den som är en av de som skriker mest, försöker styra sina lagkamrater och hjälpa dem. Sånt, det är kanske bara ett par procent hit och dit det påverkar, men det är, i det stora hela tror jag det är extremt viktigt att ha en sån spelare. Han går ju 100 i alla närkamper också.
Han har ju ett väldigt temperament, så det är absolut så. Sen tycker jag kanske, nu har han inte varit så pressad, men det har ju varit bakåt, det har varit lite frågetecken kanske kring hans spel. Men
det är sen gammalt. Alltså, där måste man komma på mitt MFF. Det var länge sedan MFF hade ytterbackar som hade försvarsspelet som sitt främsta signum. Sen får man leva med, tycker jag.
Sen tycker jag det känns som att man har hittat en större variation på de långa inkasten uppe i offensiv delar, så att man har fler lösningar och blir farligare på det sättet.
Sen kan man tycka ibland, om man vill ha liksom lite tempo i matcherna, att han behöver kanske inte springa över på högerkant och kasta inkast därifrån också. Det drar ju ner tempot. Men jag kan förstå det, om man jagar mål med slutet eller så, men i matchen ut 34 så känns det lite halvonödigt.
Jag är lite på att lyssna, men jag undrar om inte det var faktiskt ett Knutsen inkast i höger som ledde fram till hörnan som blev mål.
Kan det vara. Men framförallt som nu är inne på Max, att han, det är variation, och vi såg förra året också i någon Europamatch där liksom inkastet blev som ett kontringsvapen nästan. De sticker direkt i djupen när han ska kasta inkast på egen planhalva, så kommer bollen 40 meter upp.
Det är konstigt. Det kostar att han inte spelar i mittjulan, för de hade ju älskat det här. De byggde ju allt spel på det. Även Sarpsborg var ju samma sak för övrigt.
Ja, de är väldigt systematiska med sina långa.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Han kanske har valt med omsorg. Men det första, alltså inkastet som ledde fram till straffen mot Hammarby var ju något sånt mellanting där. Det kom ju också långt nerifrån, och det var ju ingen i Hammarby som var beredd på det. Vi har ju pratat tidigare, kanske, eller förra året egentligen, framförallt om att när det var liksom när vi jämförde Knutsen och Safari, och då pratar vi kanske raljerar lite, ja visst, man kan ju, det är ju jättebra med en spelare som kan kasta sådana inkast, men man kan inte ha honom på plan bara för det. Och nu har han lyft sitt övriga spel, tycker jag, men jag börjar också svänga i den uppfattningen att man kan faktiskt ha en spelare på plan bara för de här inkasten. För att det sätter motståndare under sån oerhörd press. För att det är lika illa för motståndaren att sluta bollen till inkast som att sluta den till hörna. Mm. Vilket innebär att de ofta, många gånger, ser sig tvingade att försöka spela loss bollen istället, och då kan MFF bryta med sin press och liksom behålla anfallen.
Tyckte man såg det lite någon situation med Häcken när han går ut i hörna, så petar de ut den till inkasten då, och sen ser man nästan att de är missnöjda, men det är också en djup suck, ett inkast från vänster igen.
Jag tycker det...
Fortsätter Max.
Nej, men det känns ju som att han själv har utvecklat den här tekniken också. Att det var lite ensidigt kanske med de här långa inkasten innan. Men, och lika väl som det är en temposänkare och han lunkar över till höger och ska kasta, så de här inkasten på egen planhalva, där visar han ju en väldigt god speluppfattning när han skickar dem långt. För han ser den situationen snabbt och det går ju blixtsnabbt. Där man ofta annars ser spelare stå och vela och titta framåt och titta bakåt innan de kastar inkastet 3 meter bakåt.
Han kastar den över till Claesson och startar en kontring därifrån.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Så att... Men sen kan man också säga att han är inte någon dålig fotbollsspelare med fötterna heller, utan han är ju rätt, han går inte bort så mycket. Det kanske tyckte jag Berang under sina sista år hade en viss benägenhet att bli bort på mittplanen, gå på någon brytning som han bommade.
Men det jag tycker det är en skillnad med Knutsson, tycker jag, är att han är lite mer vårdad i sina inlägg nu. Det var mer slarvigt innan. Han är lite lugnare i det spelet på något sätt.
Kanske. Sen kan man, och det handlar också om medspelarna. Det är kanske andra löpvägar nu. Och kanske andra löpvägar när Kjollak kommer in. Och just det här att de kommer in med många spelare straffar. 4-5 hela tiden känns det som när inläggen ska slås. Mm. Och där finns det fler möjligheter. Fler ytor att slå.
Sen när vi pratar Knutsson så måste man ju hålla fast lite vid dansk temat, även om det kanske inte var en frågeställning direkt så. Men Søren Rieks gör mål på Knutssons inlägg. Anders Christiansen slår målgivande pass till Anels Achmedhodzic. Snygga nick då. Det är fortfarande väldigt mycket danska poäng i de här 2 första matcherna. Mm.
Ändå borde ha varit fler.
Det borde ha varit fler. Alltså, borde ha gjort mål.
Dels borde han ha gjort mål i slutet då när han blev... när han och Toivonen fick promenera. Nej, promenera gjorde de inte. Fick springa igenom på en kontring. Men han missade ju också ett jätteläge i första halvlek. Där på en målvaktsretur. Där han nästan hade halva målet öppet. Och lyckades träffa den täckande försvararen.
Den hade jag glömt faktiskt.
Ja, den gick lite grann under radarn. Även under sändningen av matchen, tyckte jag. Och jag lade märke till det därför att det kändes som ett sånt läge som när man är så van vid att han sätter dit den. Han brukar ju kunna liksom ta tillvara på betydligt mindre luckor än den han fick där. Men det kanske var så att båda de 2 chanserna var för. Han var ju lite inne på det själv, i alla fall vad gällde kontringen i slutet. Att han fick för mycket tid på sig och hade svårt att ta det beslut.
Man brukar vara bra på det här, bomba in bollarna från med kort tillslag mitt in i straffområdet. Där brukar det vara en av de säkraste. Men sen här med Søren Rieks, ingen överraskning. Under hela hans tid i Malmö har han varit en av de starkaste poängspelarna. Han har varit topp 3, vad jag kan minnas, de åren
han var. Han är ju oerhört, vilket vi har varit inne på flera gånger, hans lägsta nivå är väldigt imponerande.
Ja.
I sämsta fall får man ut en synnerligen gedigen arbetsinsats.
Sant. Det är ett klassavslut han har mot Häcken. Alltså det är lite samma typ av avslut som Knudsens mot Hammarby. Med en volley i steget. Men inte på kraft utan bara lägger in den mer eller mindre.
Ja, sant.
Apropå Søren Rieks så tänkte jag gå vidare då till nästa ämne. Han blev ju utbytt och Amin Sarr kom in. Ett byte som var fullständigt logiskt med tanke på hur matchbilden såg ut när Häcken försökte trycka på lite mer utan att för den saken skulle skapa särskilt mycket. Men det som man har sett här under de här 2 matcherna är ju att Jon Dahl Tomasson är inte så förtjust i att använda de många byten som fortfarande är tillåtna i Allsvenskan. Han gjorde det ju i fjol i större utsträckning när det handlade om att förändra matchbilder när det inte såg ut riktigt som MFF ville. Men i de här 2 matcherna som vi har sett så har det varit några enstaka sena byten. Vad ser ni för och nackdelar med det förhållningssättet till byten?
Nej, men jag tror det handlar mycket om det som du själv är inne på, att matchbilderna, han behöver inte förändra dem så mycket. Och sen också att det är ett helt annat spelschema nu med, än det var när säsongen drog igång och man kom nästan rätt in i Europa säsong med mycket matcher. Här har ju varit en vecka mellan matcherna. Och därför behöver man inte göra de här bytena. Men sen måste man också med den aspekten man ska hålla en stor och konkurrenskraftig trupp på gott humör också. Därför kanske han skulle ha gjort något ytterligare byte mot Häcken.
Ja, för det är ju viktigt att hålla hela truppen igång. Sen är det klart att det var ju bara att det stod ju 2-1 där på slutet, så det är möjligt att man av det skälet inte vågar. Det jag tyckte var positivt med hans bytande var ju att han, när de, även om det tog lite för lång tid, men när de flyttade upp Johan Hammar så satt han i alla fall in Lasse Nilsson. Ja. Och det tycker jag, jag tycker det är en sån där självklarhet att sätta in en extra mittback, ni ska försvara er. Det är liksom inget konstigt byte alls. Sen valde han att ta ut Bonke som det är en defensiv mittfältare, men det kan man väl leva med.
Han var ju varningsfall sen tidigt. Varningsnöd ska jag säga. Så att det var väl också smart. Och sen tyckte jag att jag kan förstå att de vill ha kvar Berger på plan också, men han kanske inte gjorde sin bästa match med bollen, men han sprang otroligt mycket och täcker stora ytor, och han funkar ju bra på vänsterkanten också, som det blev den positionen ju när Sär kom in. Och Sär gör väl, jag tycker nästan han gjorde sina bästa minuter den här säsongen.
Kan faktiskt hålla med också. Jag tyckte det var fel när han kom in. Jag hade velat se Nanasi istället, men eftersom det fanns väldigt stora ytor kändes det som där mot slutet, men Sär gjorde det bra när han kom in.
Men var det inte just de stora ytorna som talade för att som talade för Sär? Alltså jag tänker, om man jämför med Hammarby-matchen när det var ett oavgjort läge och där Hammarby mer la sig på försvar för att bevaka resultatet, då byttes ju Nanasi in för att kanske kunna lösa upp vissa knutar på små ytor. Medan man i det här läget använde Sär där det fanns plats för hans fart.
Mm. Nej, du har absolut en poäng i det, men jag tycker Nanasi har också den farten och han har så mycket självförtroende just nu så att jag trodde på honom, men det blev helt rätt. Så du har säkert helt rätt i din analys och jag har helt fel.
Ja, men man ser ju också så här att det är en bra närkampsspelare och han är ju biffig i kroppen och så också. Han kan ju sätta till och han kan vinna dueller och sånt också. Kanske på ett annat sätt än Nanasi, misstänker jag, som mer får vinna liksom med smartness och kvickhet.
Innan vi lämnar Häckenmatchen så ska vi återvända till vårt favoritämne, konstgräs. Anne Lachmann-Holzic tog en sida ur Markus Rosenbergs bok och kritiserade underlaget efter seger. Det är så man ska göra. Men om man försöker konkretisera det här, vad är det som gör matcher på konstgräs tråkigare att titta på? För det tycker jag att så är det, utan undantag.
Jag tror en del av det hela är att konstgräs är olika. Spelet blir väldigt olika. Alltså, vi har bara en känsla av att konstgräset i Norrköping, där far bollarna omkring som jehun. Alltså, det går inte att kontrollera dem nästan. Vissa konstgräs är kanske inte så snabba. Men det är liksom att det blir olika resultat av var man spelar någonstans. Det kan det förvisso bli på en tung gräsplan, men det är, liksom, det är mer naturlagen om man säger så. Så det är väl en del av det hela, tycker jag. Sen blir det ju inte, det blir inte det naturliga flödet på bollen. Och du kan inte glidtackla på samma sätt. Det är liksom, det finns så många ingredienser du tappar, tycker jag.
Håller med också, men det är, jag kan väl säga att det här kändes ju som en rätt så långsamt underlag med Häcken. Med vad man har sett innan. Man har sett några matcher på Tele 2 där det går oerhört snabbt.
Och det Norrköping och Tele 2 är väl de som är snabbast?
Precis, och Tele 2 tror jag är väldigt, väldigt, när Djurgårdsmatchen som kommer med ett par omgångar blir en tuff uppgift naturligtvis. Men också, jag tror Max är inne på rätt här, att det är ingen rytm, ingen flyt. Det är svårt att beräkna alltså hårdheten på passningar. Liksom. Jag tror till och med Kevin De Bruyne skulle ha lite svårighet om detta på, om man hade varit på bra vidare i helgen. Och nej, men det är väl bara att acceptera underlaget som det är och föra debatten vidare på något sätt. Jag tror inte det kommer säkert inte hända så hemskt mycket de fem närmaste år, men kanske 10 år sikt kanske vi har en hybridlag.
Nej, jag hoppas det går snabbare än så. Jag tror det är jätteviktigt att man trycker på, för jag tror svensk fotboll kommer att tappa.
Den stora vallaproblematiken här satte ju ljus på något helt annat också, när de får, inte kan spela sin hemmapremiär på gräset utan får flytta ett antal mil österut till Örebros arena och spela plast istället.
Men där har ju någonting hänt med hur man sköter gräsmattor och kunskap. Därför att du har kunnat spela på gräs i 100 år, så jag förstår inte varför man...
Absolut, jag tror att man har högre krav nu på en...
Ja, det har man.
Man spelar på en åker. Och vi som är uppvuxna till 16 på 70-talet, vi insåg att man kunde spela rätt bra fotboll på och det var inte grästrå ibland.
Nej, men man har ju minnesbilder från premiärer på gamla, till exempel idrottsparken i Norrköping, där det aldrig fanns ett grönt grässtrå när allsvenskan drog igång. Jag gissar att läget är liknande på Stora Valla. Men det som man ju blir lite trött av, det är ju att eftersom de flesta anläggningarna här då är kommunalt ägda och kommunalt drivna, att kommunerna som ändå liksom drar så mycket nytta av de här lagen ekonomiskt i övrigt, att kommunerna inte är beredda att lägga resurser på att förse de här lagen med vettiga gräsplaner för att göra den produkten som de annonserar liksom, får göra den bättre.
Nej, det är därför inte det. Och det är därför man måste hitta regelverk från förbundets sida, att förbundet och svensk elitfotboll måste våga stå upp för det här. För det är självklart, som vi har sagt många gånger, konstgräs på breddnivå och ungdomsnivå, det är någonting helt annat. Men sen en självklar synpunkt är ju att fotboll, en gräsmatta är inte alltid likadana, nej, men fotboll ska på högsta nivå spelas på samma underlag. Man ska inte kunna välja två helt olika underlag. Det finns ingen annan sport som skulle tillåta det. Jag minns när jag var mer involverad och sysslade med basket mer aktivt, så var det ju väldigt noga att högsta ligan skulle spelas på parkettgolv. Alltså det är väldigt enkelt att skapa regler, tycker jag, i grunden. Och nu när hybridgräset finns, som då är slitstarkt och håller länge och liksom ger en kombination av lite konstgräsfördelar men i grunden det var gräsets fördelar, så förstår jag inte varför det ska vara så oerhört svårt att välja den vägen. För det är inte billigt att hålla på och byta konstgräsplaner heller, det ska man komma ihåg.
Nej, en hybridmatta är naturligtvis, tror jag säkert, dyrare och kräver mer kunskap i längden. Men man skulle kunna ta lite av tv-pengarna, en viss procentsats där, och lägga en fond och hjälpa de klubbarna som inte har hybridgräs och försöka jämna ut och så dra någon geografiskt streck. Jag fattar att kanske inte Östersund kan ha riktigt gräs, att säga, eller gräs ska man säga, den här podden. Men dra någon gräns någonstans vid Stockholm rakt över landet.
Ja, fast Östersund, alltså när man nu är inne på det spåret med svensk elitfotboll, så är Östersund inte, alltså det beror ju på vad man bestämmer sig för. Om svensk elitfotboll verkligen bestämmer sig för detta, då kan man ju fördela de gräspengarna som man vill. Om då Östersund behöver en betydligt större budget för att hålla sig med gräsplan, uppvärmning och annat, ja, då får de ju få de pengarna.
Jag håller med dig helt, Fredrik, därför att man borde ju använda de här tv-pengarna till styrmedel och inte bara till att skicka ut som en allmosa till klubbarna.
Nej, det går ju rakt in i lönebudgetarna förstås. Ännu mer nu, alltså det är kanske fel läge att ta den här debatten nu mitt i en pandemi naturligtvis, där alla går väl på knä ekonomiskt.
Ja,
men debatten är evig.
Ja, den läser vi lär inte få någon lösning på det denna säsongen i alla fall. Apropå Östersund, så är det ju också Malmö FFs nästa motståndare. Östersund som lite lätt chockerande vann med 5-0 hemma mot Örebro senast. Innebär de något hot mot MFF?
Absolut.
På vilket sätt?
MFF har väl ofta haft svårt med Östersund, och de spelar ju fortfarande en fotboll som kan vara väldigt effektiv uppenbarligen. De hade 5 skott på mål mot Örebro. jag säger inte matchen, men de gjorde 5 mål. Det är klart att ett lag som har kommit in i ett sånt stim och inte har någon press på sig när de åker ner till Malmö, det är klart att de är ett hot. Absolut. Mm.
Alltså, jag tycker när du säger att MFF ofta har problem med Östersund, så var det ju ändå på den tiden när Östersund hade ett bra lag med bra spelare. Det är ju inte riktigt samma... Nej. De senaste säsongerna har det inte varit så stora bekymmer för MFF, tycker jag.
Nej, men det var väl med under Potters tid och med Godos och Aiesh när han var i superform, som alltid blev så farligt i vansinne på kanterna med sina dribblingar. Men sen också, man ska väl inte underskatta dem heller, om man vill svetsa samman här under hösten när man hade en bra winning streak, så att säga. Och sen också, jag bara kolla för Stroys skulle här bli Törgat, som gjorde 3 mål senast. Han har, tror jag, 26 eller 27 och spelat i engelska liksom non-league-klubbar. Så har varit i West Ham akademin. Så tittar man lite längre så ser man att han har gjort ungdomslandskamper från 16 till 19 års nivå för England. Så där finns en massa sådana här med oförlöst potential som poppar upp där och visar sig rätt bra. Så att man ska ju höja hissa varningsflaggan lite grann i alla fall. Mm.
Tror ni att Jundal Tomasson har för avsikt att rotera någonting i laget? Vad säger du om det, Max?
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte att han vågar det i detta läget. Och lite som Kent var inne på innan, så är det så långt mellan matcherna, så att jag har svårt att se att det blir en rotation för roterandets skull, faktiskt. Jag tror att om Colak är frisk så spelar han naturligtvis, men det är väl samtidigt tveksamt. Det beror på hur svårt sjuk han har blivit i corona här om, och liksom när han kommer igång. Men
ja, framförallt
jag tror inte på rotering.
Nej, alltså de håller de här, måste vara 7 dagar i karantän, va? Sen ska han helst kunna träna.
Precis, ja. Ja, och det var så ju inte
det är möjligt att det blir en fortsättning.
Så nej, det är väl högst sannolikt att han inte spelar nu heller.
Nej, eller kanske... Nej, på bänken kanske i bästa fall 5-5 då.
Ja, då tror jag väl mycket talar för att de kanske kör samma uppställning igen.
Ja. Eller kanske din favorit i vänster ut och kommer in, Max. Birman Savage.
Hur är det med hans? För han var inte heller med i truppen mot Häcken. Men det sades ju att han var tillbaka.
Han träjer så en i veckan och då var han ju med i alla fall. Men jag vet inte hur långt bort han är heller. Och sen är den positionen kanske mest konkurrensutsatt just nu. Där finns väl egentligen, eftersom Sören har startat väl, och så har du Nanasi som kan spela där, och Berget i värsta fall också. Och så plus då Birman Savage.
Han skulle väl till nöds kunna spela på andra sidan också, gissar jag.
Ja, det skulle han nog kunna göra. Men jag tror att han kan ju bli väldigt bra vapen i vissa bortamatcher när genom motståndarna försöker kontrollera bollen i havet. Men han ska ju bevisa något först också.
Ja, jag tänker att MFFs deltagande i Super League lämnar vi till en annan gång.
Precis. De får först bara spela där.
Det kommer att skrivas många fler kapitel där i den.
Ja, precis. Historien. Ett förhandlingsutspel, och man kan tycka att Pérez, heter han väl, Real Madrids president, att det kan nästan säga så att han har mage att uttala sig om det här i en räddning. Det handlar inom en klubb som senast jag kollade, så, och det var igår, så har de ett skuldberg på vad det, 920 miljoner euro i sitt skuldberg. Man har, hur kan de existera?
Nej.
Klart, då måste man, då har man vissa räntekostnader som man måste ha hyfsad omsättning, det begriper
jag. Nej, jag tror det kommer att skrivas många kapitel i detta innan det.
Ja,
vi ser hur det verkligen blir.
Förhandlingsframstöt, big time.
Typ.
Ja.
Vi släpper det. Jag tänkte säga att vi får återkomma till det vad det lider, men det tror jag inte att vi kommer att göra. Inte det här i alla fall.
Jag återkommer och är upprörd över att MFF har tackat ja.
Ja, Nordic Super League. MFF, FCK, Rosenborg och några.
Brøndby får vara med.
HJK måste vara med.
Ja. Ja, det måste vara ett finsk lag. Måste ni.
Och Valor, eller vad de heter.
Ja, vi får se hur det blir med det. Det här har varit avsnitt nummer 244 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Kent Lejon Jönsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.